Kapitel 6. Öppningar. Rand vaknade i ett nermörkt rum och försökte komma på vad det var som hade väckt honom. Någonting hade det varit. Inte drömmen. Han hade varit i färd med att lära Ariande att simma i en kärn i myrskogen hemma i Tjufloden. Det var någonting annat. Så kom det igen. En svag pust av någon vederstyglig utdunstning som sipprade in under dörren. Egentligen var det inte alls en lukt, snarare en känsla av någonting främmande, men det kändes ändå så, stinkande, som någonting som i en vecka legat dött i en göl med stillastående vatten. Det tonade ut igen, men den här gången dröjde sig lite kvar. Han slängde av sig filtarna, reste sig upp och svepte in sig i Sidin. Inuti tomrummet, fylld med kraften, kunde han känna hur hans kropp skakade, men kylan tycktes finnas någon annanstans. Försiktigt drog han upp dörren och steg ut. Månljuset föll in genom de välvda fönstren i varsin ände av korridoren. Efter kolmörkret i hans rum var det nästan som dagsljus. Ingenting rörde sig, men han kände någonting som närmade sig, någonting ondskefullt. Det liknade smittan som rasade genom honom tillsammans med kraften. Hans ena hand sökte sig till rockfickan där han hade en liten snidad statyett av en rundnätt man som höll ett svärd över knäna, en angreel. Med den till hjälp kunde han leda mer av kraften än ens han annars kunde hantera utan risk. Han trodde inte att han skulle behöva den. De som hade sänt ut detta angrepp mot honom visste inte vem de hade att göra med. De borde aldrig ha låtit honom vakna. Han tvekade ett ögonblick. Han kunde själv gå till angrepp mot det som hade skickats mot honom, vad det nu var. Men han hade en känsla av att det fortfarande befann sig under honom, nere bland spjutjungfrorna, som att döma av tystnaden fortfarande sov. Förhoppningsvis skulle det inte göra dem något, såvida inte han rusade ner för att bekämpa det mitt bland dem. I så fall skulle de säkerligen vakna, och de skulle inte stå overksamma och titta på. Län brukade säga att man själv skulle välja slagfält om det gick och låta fienden komma till en. Han log och sprang i kapp med ljudet från sina egna fotsteg upp för den närmaste trappan. Sen fortsatte han uppåt tills han nådde översta våningen som bestod av en enda stor sal med ett lätt välvt tak och glest stående spiralvridna kolonner. På alla sidor fanns välvda fönster utan glas och månskenet som föll in genom dem lyste upp varje hörn av rummet. I dammet, smutsen och sanden på golvet syntes fortfarande svaga spår efter hans egna fötter från den enda gång som han varit här. Och inga andra märken. Det var perfekt. Han klev bort till golvets mitt och ställde sig på mosaiken som var inlagd där. Eisedernas urgamla symbol, 10 fot i diameter. Det var en passande plats. Under detta tecken ska jag segra. Det var vad Ruidins profetia sa om honom. Han stod gränsle över den böljande linjen med sin ena stövelklädda fot på den svarta tåren, som numera kallades draktanden och brukade få representera ondskan, och den andra på den vita, som nu kallades Tervalons låga. Vissa sa att den stod för ljuset, en lämplig plats att möta detta angrepp, mellan ljus och mörker. Den ruttna stanken blev allt starkare och luften fylldes av en lukt av bränt svavel. Plötsligt var det någonting som rörde sig, någonting som gled upp från trappan likt månskuggor och ilade längs rummets yttervägg. Sakta delade det upp sig i 3 stora hundar, stora som ponjer och mörkare än själva natten. Med silverglänsande ögon cirklade de vaksamt runt honom. Med kraften i sig kunde han höra deras hjärtslag som det dova ljudet av stora trummor. Däremot hörde han inte några andetag. Kanske andades de inte. Han ledde kraften och med ens höll han ett svärd i sina händer. Klingan, svagt böjd och märkt med bilden av en häger, såg ut att vara smidd av eld. Han hade varit beredd på myrdrailer eller någonting än värre än de ögonlösa. Men åt hundar skulle svärdet räcka, även om det var hundar födda ur skuggan. Den som hade skickat dem kände inte honom. Lärn sa att han var mycket nära en svärdsmästares nivå nu. Och med tanke på hur sparsam väktaren var med sitt beröm var det mycket möjligt att han redan hade nått dit. Med morrningar, likt ljudet av ben som maldes till damm, vräkte sig hundarna emot honom från tre håll, snabbare än galopperande hästar. Han rörde sig inte förrän de var nästan framme. Då gled han mellan de olika momenten som i en dans, ett med sitt svärd. På ett ögonblick ändrades det fäktningsmönster som kallades virvelvinden till vinden blåser över muren och sedan till fälla upp solfjädern. Hundarnas stora svarta huvuden for iväg från de svarta kropparna och de stålglänsande fuktiga tänderna var blottade i uppspärrade gap när de studsade iväg över golvet. Han var redan på väg bort från mosaiken när de mörka skepnaderna kollapsade i blodiga, skälvande högar. Han skrattade för sig själv och lät svärdet försvinna, men höll kvar Saidin, höll kvar kraften som rasade inom honom, höll kvar ljuvheten och smittan. Över tomrummets utsida gled föraktet. Hundar. Skuggyngel förvisso, men likväl bara... Hans skratt tystnade. De döda hundarna och deras huvuden hade börjat smälta, förvandlades till pölar av flytande mörker. Vätskan dallrade lätt som vore den levande. Blodet som sprutat ut över golvet skälvde. Plötsligt flöt de mindre pölarna iväg över golvet i strida strömmar för att förena sig med de större som sipprade undan från mosaikcirkeln och växte sig högre och högre tills åter tre väldiga svarta hundar stod där, dräglande och morrande medan de samlade sig till språng. Han förstod inte varför han kände någon förvåning, även om den var svag utanför tomrummet. Hundar förvisso, men de var skuggans yngel. Den som hade skickat dem hade inte varit så slarvig som han hade trott. Men de visste fortfarande inte vem de hade att göra med. Istället för att gripa efter svärdet igen ledde han kraften på ett sätt som han mindes från en gång för länge sedan. Med ett trestämmigt vrål kastade sig de jättelika hundarna mot honom och samtidigt sköt en tjock vit ljusstråle fram ur hans händer, likt smält stål eller flytande eld. Han lät den glida över de framrusande varelserna. För ett ögonblick förvandlades de till märkliga skuggor av sig själva med alla färger omkastade. Och sen var det bara gnistrande stoftkorn som singlade ner genom luften. Kornen delade sig, blev mindre och mindre. Och till sist fanns ingenting kvar. Med ett bistert leende lät han sitt vapen försvinna. En violett ljusstråle korsade fortfarande hans synfält, en efterklang av det skarpa ljuset. I andra änden av den stora salen föll en bit av en kolonn i golvet med ett brak. Där ljusstrålen, eller vad det nu hade varit, det var inte ljus egentligen, hade gått fram, hade prydliga snitt skurits ur kolonnerna. Bakom dem hade en djup fåra bränts in i väggen. Var det någon av dem som bet dig eller stänkte blod på dig? Ljudet av Moraines röst fick honom att snurra runt. Han hade varit alltför uppfylld av vad han hade gjort för att höra när hon kom upp för trappan. Hon stod och tittade på honom med båda händerna knutna om tyget i sin kjol. Hennes ansikte var gömt i en månskugga. Hon hade förstås känt varelsernas närvaro på samma sätt som han. Men för att hinna hit så snabbt måste hon ha sprungit. Lät jungfruna dig passera. Har du blivit för Darish May, Moraine? De tillerkänner mig vissa av de visas privilegier, sa hon hastigt, med skarp otålighet i sin vanligtvis så melodiska röst. Jag sa till vakterna att jag hade ett brådskande ärende till dig. Men svara mig nu. Var det någon av mörkhundarna som bet dig eller skvätte blod på dig? Rörde deras saliv vid dig? Nej, svarade han sakta. Mörkhundar. Det lilla han visste om sådana varelser var vad han hade hört i gamla sagor. Sådana som man brukade skrämma barn med i sydländerna. En del vuxna trodde också på dem. Varför är du så bekymrad över ett bett? Du skulle kunna hela det. Betyder det här att den svarte är fri? När han befann sig inuti tomrummet var till och med rädslan avlägsen. I de sagor som han hade hört löpte mörkhundarna genom natten i vilda jakten. Och jägaren var ingen mindre än den svarte själv. De lämnade inga spår ens i den mjukaste jord, bara på sten, och stannade inte förrän man besegrade dem eller såg till att få rinnande vatten mellan dem och sig själv. Det ansågs vara alldeles särskilt farligt att möta dem i ett vägskäl, och vid stunden just efter solnedgången eller just före soluppgången. Han hade redan sett tillräckligt många gamla sagor komma till liv för att tro att allt kunde vara sant. Nej, Rand. Hon verkade vara på väg att återfå självkontrollen. Hennes röst klingade åter som silverklockor, sval och stilla. De är bara ytterligare ett av skuggans yngel, någonting som aldrig borde ha fått skapas. Men ett bett från dem innebär döden, lika säkert som om man fått en dolk i hjärtat. Och jag tror inte att jag skulle ha kunnat hela ett sådant sår innan du dog av det. Deras blod är giftigt, och detsamma gäller saliven. Om det så bara kommer en droppe på huden kan man ändå dö av det. En mycket smärtsam död. Det var tur för dig att det bara var tre. Om du nu inte dödade fler innan jag kom. De brukar komma i större flockar, ofta så många som 10 eller 12. Så står det åtminstone i de textfragment som finns kvar från skuggans krig. Större flockar. Han var inte den enda måltavla någon av de förlorade kunde ha i Ruidin. Vi måste tala om det du använde för att döda dem, började Moraine. Men han sprang redan så fort han förmådde, utan att bry sig om att hon ropade, frågade vart han var på väg och varför. Ner för trapporna, genom mörka korridorer, där sömndruckna spjutjungfrur förbryllat tittade på honom från månupplysta rum. Genom ytterporten, där en rastlös län stod tillsammans med de två kvinnor som hade vakten, med sin färgskiftande mantel om axlarna, så att delar av honom tycktes försvinna i natten. Var är Moraine? Ropade han när Rand rusade förbi, men Rand rusade ner för de breda trappstegen två i taget utan att svara. Det halvläkta såret i hans sida drog ihop sig som en knuten näve när han slutligen kom fram vid den byggnad han sökte, men smärtan befann sig utanför tomrummet, bara vagt skönbar. Huset låg precis i kanten av Ruidin, långt från torget i mitten och så långt från det läger som Moraine delade med de visa som det gick att komma utan att lämna staden. De övre våningarna hade störtat ned och spillrorna spred sig som en solfjäder över den spruckna jorden bortom den stenlagda gatan. Det var bara de två understa våningarna som fortfarande var hela. Rand vägrade att ge efter för sin kropps önskan att kura ihop runt det smärtande såret och sprang vidare in i byggnaden. Det stora förrummet, omgivet av en stenbalkong, hade en gång varit högt. Nu var det än högre, öppet ut mot natthimlen och med golvet fullt av spillror från det nedrasade taket. I månskuggorna under balkongen stod tre mörkhundar på bakbenen och klöste och bet i den bronsklädda porten, som skälvde under deras anstormning. Lukten av bränt svavel låg tung i luften. Rand mindes vad som hade hänt förra gången, så han sprang åt sidan medan han ledde kraften. Strålen av flytande eld strök över dörren samtidigt som den förintade mörkhundarna. Han hade försökt minska dess styrka den här gången, bara utplåna mörkhundarna och inget annat. Men i den tjocka muren i andra änden av rummet hade det likväl bränts ett mörkt hål. Det verkade inte gå hela vägen igenom. Det var svårt att se i månljuset. Men han måste finslipa kontrollen över sitt vapen. Bronsbeklädnaden på dörren var repig och söndersliten, som om mörkhundarnas tänder och klor verkligen varit av stål. Lampskenet lyste genom flera små hål. Det fanns tassavtryck på stengolvet, men förvånande få. Brand släppte Sidin, letade upp ett ställe på dörren som han inte skulle skära sönder handen på och bankade. Plötsligt var smärtan i sidan mycket verklig och närvarande. Han tog ett djupt andetag och försökte skjuta bort den. Mert, det är jag, Rand. Öppna, Mert. Efter en liten stund öppnade dörren en aning och släppte ut en strimma ljus. Mert kikade ut med misstänksam blick, men sen öppnade han ordentligt. Han stödde sig tungt mot dörren, som om han just hade sprungit 10 mil med en 6 sten på ryggen. Han var naken, bortsett från silvermedaljongen som han hade runt halsen. Smycket hade formen av ett rävhuvud med ögat format som Aesedernas gamla symbol. Med tanke på vad Mert tyckte om Aesedere var Rand förvånad över att han inte hade sålt det för länge sedan. Längre in i rummet var en lång, gyllenblond kvinna i färd med att lugnt svepa en filt om sig. En far Darius May att döma av spjuten och skölden vid hennes fötter. Rand vände hastigt bort blicken och harklade sig. Jag ville bara försäkra mig om att allt var väl med dig. Det är ingen fara med oss. Mert tittade sig olustigt om i förrummet. Inte nu längre. Du dödade det. Eller någonting. Jag vill inte veta vad det var. Bara det är borta. Det är förbannat prövande att vara din vän ibland. Inte bara en vän. En Taveren, liksom han själv. Och kanske en nyckel till segern vid Tarmon Gaydon. Alla som ville skada Rand hade skäl att angripa Mert också. Men båda dessa saker försökte Mert förneka. De är borta, Mert. Mörkhundar. 3 stycken. Jag sa att jag inte ville veta, stönade Mert. Så nu är det alltså mörkhundar. Jag måste erkänna att det alltid händer något nytt när man är tillsammans med dig. Man blir inte uttråkad, inte så länge man lever. Om jag inte hade varit på fötter för att ta min slurk vin när dörren började öppna sig. Han lät resten förbli osagt, röst till och kliade på en röd fläck på sin högerarm medan han studerade den sönderslitna metallen. Jag må då säga att man inbillar sig konstiga saker ibland. När jag höll igen dörren med all min kraft kunde jag ha svurit på att en av dem tuggade sig hela vägen genom den. Jag kunde se bestens förbannade huvud och tänder. Melindras spjut fick den inte ens att blinka. Den här gången var Moraines ankomst mer uppseendeväckande. Hon sprang in med uppdragna kjolar, flämtande och rasande. Hack i häl kom Lärn med draget svärd och en mörk min i sitt stenansikte. Och strax efter honom följde en skock far Darius May, som bakom honom sträckte sig vidare ut på gatan. En del av jungfrurna hade bara underkläder på sig, men allihop höll spjuten redo och hade sin tjofa virad om huvudet, med ansiktet dolt bakom den svarta slöjan, redo att döda. Åtminstone Moraine och Lan såg lättade ut över att finna honom där, inbegripen i ett stillsamt samtal med Mert, även om Aesedén såg ut som hon hade ett och annat att säga honom. Ailkvinnornas slöjor gjorde det omöjligt att ana sig till deras tankar. Mert gav till ett tjut och for tillbaka in i rummet för att i stor hast dra på sig ett par byxor i en klumpig dans som bestod i att han samtidigt försökte klia sig på armen och hiva i byxlinningen. Den gyllenblonda spjutjungfrun såg på honom med ett brett flin som hotade att växa till ett skratt. "Vad är det med din arm?" frågade Rand. Jag sa ju att man inbillar sig saker, sa Mert som fortfarande försökte klia armen och dra på sig byxorna på samma gång. När jag tyckte att det där odjuret bet sig genom dörren fick jag för mig att den dräglade över hela min arm också, och nu kliar det som eld. Det ser till och med ut som ett brännmärke där. Rand öppnade munnen, men Moraine hade redan trängt sig förbi honom. Mert stirrade på henne och snavade om kull medan han desperat försökte dra på sig byxorna ordentligt. men hon föll på knä bredvid honom och tog hans huvud mellan sina händer, utan att bry sig om hans protester. Rand hade själv blivit helad förut och sett det göras med andra, men istället för att reagera som han väntade sig, rös Mert bara till och lyfte medaljongen i läderremmen så att den hängde mot hans hand. Den fördömda saken blev plötsligt kall som is, muttrade han. Vad gör du, Moraine? Om du vill göra någonting kan du väl hela den här förbannade klådan. Den känns över hela armen nu. Hans högerarm hade rodnat hela vägen från handleden till axeln och började se svullen ut. Moraine tittade på honom med den mest förbluffade min Rand någonsin hade sett hos henne. Kanske den enda. Det ska jag, sa hon. Ta av dig medaljongen om den är kall. Mert tittade misstänksamt på henne, men drog sedan remmen över huvudet och la smycket på marken. Hon tog om hans huvud igen, och nu tjöt han till som om han hade fått huvudet nedkört i en hink med is. Hans ben sträcktes ut i kramp och ryggen kröktes i en båge. Ögonen stirrade ut i intet, uppspärrade till bristningsgränsen. När Moraine drog undan händerna sjönk han ihop, flämtande. Han lyckades prata först efter 3 fåfänga försök. Blod och aska. Måste det vara lika förbannat hemskt varenda gång? Det var bara en simpel klåda, bränner mig. Vårda ditt språk när du talar med mig, sa Moraine medan hon reste sig upp. Annars ska jag leta rätt på Ninive och låta henne ta sig an dig. Men hon la inte sin själ i förmaningarna. Hon kunde lika gärna ha pratat i sömnen. Hon försökte låta bli att stirra på rävhuvudet när Mert hängde medaljongen om halsen igen. Du behöver vila, sa hon frånvarande. Stanna i sängen imorgon om det känns som om du behöver det. Spjutjungfrun med filten, Melindra, ställde sig på knä bakom Mert och la händerna på hans axlar medan hon såg upp mot Moraine över hans huvud. Jag ska se till att han gör som ni säger, Eishede. Sen flinade hon till och rufsade honom i håret. Nu är han min lille upptågsmakare. Att döma av Mats skräckslagna min försökte han samla sina krafter för att fly. Rand hörde låga, roade skratt bakom sig. Jungfrurna, nu med sina chauffas och slöjor lagda runt axlarna, hade samlats kring dörren och kikade in i rummet. Lär honom att sjunga, spjutsyster, sa Adeline, och de andra jungfrurna skrattade så att de kiknade. Rand vände sig mot dem. Låt honom vila, sa han med bestämd röst. Är det inte några av er som skulle behöva ta på sig lite kläder? De flyttade sig motvilligt och försökte fortfarande titta in i rummet tills Moraine kom ut. Vill ni vara snälla och lämna oss, sa Aisedén när den misshandlade dörren slog igen bakom henne. Hon sneglade bakåt med ett irriterat drag kring läpparna. Jag måste tala med Randall Thor i en rum. Elkvinnorna nickade och gick mot ytterdörren. Några av dem skämtade fortfarande om huruvida Melindra, hon tillhörde tydligen Shido. Rand undrade om Mert visste det, skulle lära Mert att sjunga, vad nu det kunde betyda.